Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
...378 mål gjorde Wayne Gretzky, av många ansedd som tidernas främsta ishockeyspelare, under en pojklagssäsong. Det var som 10-11-åring hemma i kanadensiska Brentford och han gjorde 378 mål på 85 matcher.
Wow, det blir ju alltså då mer än 4 mål per match.
Ja, och det är helt enkelt veckans Wayne.
Apropå mål i snitt per match, 3,78 är just den siffran för handbollsspelaren Isabelle Guldén i svensk landslagsdress. Bella, som är damlandslagets tredje bästa målskytt genom tiderna.
378 som 3 mål i VM-finalen 78 gjorde att hemmanationen Argentina tog hem mästartiteln efter vinsten mot Nederländerna. Ett minst sagt kontroversiellt VM också det, med tanke på den statskupp som gjorde att en militärjunta just styrde landet vid den här tiden.
Tröjnummer 3, 78 i Argentina. I det svenska laget hade förresten Malmö mittbacken Roy Andersson, pappa ju till Daniel och Patrik Bjärred Andersson. Och hur många matcher blev det för Sverige egentligen i Argentina-VM?
Jo, men det blev ju 3, 78. Och mer fotbollshistorik då i dessa VM-tider kommer det här.
378 som är 3 spelare födda 78 som har nått form av VM-rekord. Det låter så här.
Tysken Miroslav Klose är den spelare som gjort flest mål totalt.
Italienaren Gianluigi Buffon, den målvakt som deltagit i flest turneringar.
Englands Frank Lampard, den spelare som skjutit flest skott utan att ha gjort ett enda VM-mål.
Det är ju ett ganska trist rekord att inneha. 378 km i timmen är den högsta hastigheten Formel 1-bil uppmätt sig i samband med tävling. Det nåddes av finländaren Valtteri Bottas i sin Williams-bil under ett testvarv inför en tävling.
Utan bromsspår.
Här är Sporthuset.
Avsnitt 378.
Med Lasse Granqvist i Doha.
Och Tommy Åström. Ja, vi spelar in det här med dig, Lasse, från VM-landet Qatar, dagen före att VM-kvartsfinalerna 2022 inleds. Och pang på, vilken är den främsta upplevelsen så här långt från VM? Alltså sportsligt då, sportsligt.
Jag måste nästan ta det som är närmast på näthinnan när en av världens största fotbollsspelare genom tiderna, Cristiano Ronaldo, petas utav förbundskaptenen Santos inför Portugals åttondelsfinal. Och den som ersätter Gonzalo Ramos på internationell scen, nästan helt okänd. Visst Champions League-avtryck förvisso, men ändå. 21 år gammal, Benfica, en målmaskin, går in och gör 3 mål, hattrick, i en åttondelsfinal. Det är en stor rubrik faktiskt.
Nej, men det kan väl inte slå det här ändå.
Ja, Richarlison, det där är ju mycket, mycket skickligt gjort. Och titta på det här spelet av Brasilien! Oj, 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 oj!
Ritsa för Thani. Ritsa, 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 ritsa. Que ritsa, ritsa. Acerta Brasil. Alami, Osturi. Fenomenal. Fenomenal. Que grande gol.
Richarlison jonglerar. Marquinhos på ett tillslag. Mittbacken. Thiago Silva på ett tillslag. Richarlison fri. Pang, 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 pang. Och Brasiliens totala sambaorkester. När de... enkelt manövrerade ut Sydkorea. Richarlison, som ju tidigare i turneringen också gjort väl det snyggaste målet. Brassarna, precis där jag vill ha dem. De inte bara vinner, de gör det snyggt.
Neymar och Vinicius gör många passningar och har mellan sig, det är en del. Här är Vinicius en gång till nu. Richarlison! Oj, oj, oj! Som han spelar fotboll! Som han spelar fotboll! Går du?
Men du, om vi ska ta lite historiska perspektivet, det är ju rätt häftigt det här ändå. Håll med om det när du tittar tillbaka i backspegeln. Jag menar, tänk att du har gjort 8 VM i rad. Alltså det är ju... Det är ju då spannet 94.
Vad sa du? Nu känner jag dig så väl, Tommy, så att jag är ganska säker på att det snart kommer att börja skandera som en lista här på något sätt.
Lista, lista, lista.
Där kom det, där kom det.
Ja. Lista. Ja, det var
vad
bra.
Ska vi lista?
Det var bra läst faktiskt. Men alltså det är ju främsta upplevelse inte... tänkte jag på, men ska jag ta listan då. Alltså främsta de bästa. Vi har pratat om det liksom OS då, vi pratat om tidigare som jag har varit på många sommar-OS då, och du också, ja. Att Sydney stack ut som nummer ett. Ja. Och det är liksom lite däråt jag vill gå då när det gäller fotbolls-VM och dina 8 i rad.
Fotbolls-VM 2006 i Tyskland, det starkaste minnet. Ralf Edström och jag i en hyrbil, då var GPS ganska nytt i bilarna faktiskt, men det var fastmonterat där. Vi for som jag vet inte vad genom hela Tyskland på olika former av matchupplevelser. Det var häftigt. 1994 Sverige, den kan vi nästan passera. Vi pratar om så himla mycket. Det var mitt första världsmästerskap. I USA, Sveriges insats, den kan vi nästan passera, för den har ju alla liksom redan känt av på något sätt. Eller hört talas om, inte annat. 1998, Frankrike. VM-finalen, Frankrike blir för första gången i historien världsmästare i fotboll. Zinedine Zidane nickar in 2. Då hoppar jag över att Ronaldo, den store brasilianske spelaren Ronaldo, först var struken i laguppställningen när den presenterades och sen ändå kom till spel. 2002, Japan-Sydkoreas samarrangemang, finalen i Yokohama. För första gången någonsin möts Brasilien och Tyskland i en VM-slutspelsmatch. Och det är finalen. Ralf Edström och jag på plats på arenan nästan 4 timmar före match. Och vi satt och kände hur varje åskådare fyllde sitt säte med en enorm förväntan. Ronaldo, 2-målsskytt i den matchen mot tysk Oliver Kahn, som var mest värdefull spelare i turneringen enligt juryn. 2006, Tyskland har redan satt utropstecken för. Där kan man ju säga Zinedine Zidane skalle igen. Vi har ju haft en kärleksbombning i sporthuset, med lite olika inkopplat också. Zidanes skalle, va? Eller någonting
i sånt. I 3 delar.
Just det, i 3 delar.
Avsnitt 68 ju, förresten.
Där var det kom. Jag tänkte det måste komma, ja. 2010, Sydafrika. Oerhört stark upplevelse med att denna nation som ju under så lång tid levde i förtryck under apartheidregim. Nelson Mandelas, han var ju vid livet då dessutom i samband med det här mästerskapet. Nelson Mandelas presidentskap, hans sätt att hantera relationen med idrotten när han 1995 på Ellis Park, som var VM-arena 2010, hade världsmästerskap i rugbyfinalen där Sydafrika besegrade Nya Zeeland. Finns film gjort om detta, Invictus. Oerhört stark upplevelse överhuvudtaget. 2014, jag måste nämna Maracanã-stadion ändå. En VM-final i fotboll i Rio de Janeiro under Kristusstatyn när Maracanã-stadion tog emot världsfotbollen. Det var en enorm upplevelse. 2018, diktatur, Ryssland, arrangör. Men jag vill faktiskt säga, jag är ju som du vet, Tommy, och som ni lyssnar också såklart, delar oerhört djuprörd av det ryska anfallskriget i och mot Ukraina. Men jag träffade 2018 så många trevliga ryska medborgare som var stolta över att få se världsfotbollen på sin scen. Jag vill ändå nämna det i det här sammanhanget. Och så har vi då VM här i en annan diktatur här i Qatar i Doha 2022. Det är ju säreget på sitt sätt. Det är ju som ett OS, Tommy. Du vet ju precis, ett OS, du åker in till internationella radio- och tv-kontor, sen går bussar ut till alla de evenemangen som är mer eller mindre. Det är ju samma sak här. Alla arenor är byggda inom en ganska stark närhet till Dohas centrum.
Ja, en bländande lista verkligen. Vi ska återkomma till fotbolls-VM lite senare i det här avsnittet.
Veckans surr.
Svenska Dagbladets bragdguld med följande motivering. För olympisk bragd, en sagolik och banbrytande karriär som satte guldkant på en klassisk svensk paradgren. Bragdguldet 2022 går till Nils van der Poel.
Nils van der Poel har alltså 29,4 på sig på det här varvet för att ta hem ett OS-guld för Sverige. Tiden att slå för Nils van der Poel är Patrick Roos olympiska rekord. 6.09.31 för Nils van der Poel att slå. Nils van der Poel går in på 6.08.84. Och Nils van der Poel är den första svenska guldmedaljören i skridsko sen Thomas Gustafsson 1988. Grattis Trollhättan och grattis Nils van der Poel.
Helt otroligt.
Ja, men vilken saga. Bragdguldet nu också till Nils van der Poel, skridskåkaren som ju också avslutat sin elitkarriär samma år som det blev två OS-guld och världsrekord. Och nu ska vi ropa upp en av personerna bakom den här bragden, det får vi verkligen säga. Hallå där, Mattias Hadders.
Tjenare.
Du har ju varit med indirekt i Sporthuset tidigare i avsnitt 284, Fenomen, när jag pratade länge med dig i ett bakgrundssamtal om vad som ligger bakom Nils van der Poels framgångar. Men alltså, jag känner att det här måste vara ett av bragdguldgörens enklaste val i modern tid. Och det kan låta lite paradoxalt med tanke på att det vimlade av framgångar för Sverige i vinter-OS. Men det här eftersom att van der Poel tog två OS-guld, det var ju ingen annan som gjorde utav de här konkurrenterna, och dessutom satte världsrekord. Och sen dessutom på något sätt ytterligare spetsat av att han inte kommer dyka upp igen om han inte gör någon häftig comeback. Så jag vet inte hur pass trygg kände du dig med att det blir nog bragdguldet till Nils?
Ja, men jag håller med. Alltså det var ju full pott på OS med två OS-guld och världsrekord. Och just dramatiken som blir på 5000 meter där han ligger efter så pass mycket ändå och lyckas ändå...
Det vi hörde nyss, ja.
Ja, precis. Det är väl kanske det som jag minns mest. Att han skulle vinna 10 000, det trodde jag. Men världsrekordet trodde jag faktiskt inte på. Men jag kände mig ganska trygg. Men jag vill inte heller ta ut segern i förskott. Och jag förstod på förra året när bragdguldet skulle delas ut så var han ju med i racet ganska länge i juryn. Men då gick det till ridsporten.
Mm. Men berätta om din betydelse för och relation till och gränssnitt till och samarbete med Nils van der Poel.
Det hela började ju i Trollhättan. Det var ju min farfar som var hans första tränare, kan man väl säga. Nils kom ju upp till isbanan och ville bli bättre på skridskorna, för han spelade ju bandy. Min farfar kände väl att energin och orken började tryta och tyckte att nu var det faktiskt läge att jag kom hem. Under den tiden så bodde jag i Göteborg och var tränare i Göteborg. Och sen när han blev äldre ungdom, 16-17 år, går in i juniorklassen, så var ju målet ganska tydligt från hans sida. Han ville bli bäst i världen som junior. Han ville lägga ner väldigt mycket tid på att träna. Så att därav kom resultaten, och min roll var väl egentligen att försöka kontrollera så att det inte blir för mycket träning och för mycket fokus på skridskon, utan hitta en balans i hans satsning.
Och sen kom det där, vet vi, jag pratade om tidigare, du och jag. Du berättade det. Jag vill ha ett möte.
Mm.
Jag vill ha ett möte. När han var, vad var han då?
Ja, han gick väl sista året gymnasiet. Det var i början på januari. Vi var på ett träningsläger i Berlin. Han skickade ett sms till mig. Kan vi ta ett möte när du kommer ner? Och jag var ju helt säker på att det berörde träning och formtoppning inför kommande mästerskap och sånt där. Men då började han ju gråta och staka sig fram att han ville sluta med skridsko. Så att det var ju som en lättare chock, kan man säga.
Mm. Och satsa på, vad var det, militärutbildningen och allt annat då? Det som har blivit nästan en game changer för en sån stor idrottare, att han vill göra så mycket annat.
Ja, precis. Jag frågade honom direkt när vi satt på mötet, vill du åka hem redan imorgon och avsluta här och nu? Men nej, han skulle ju vinna junior-VM guld 2.
Men Mattias, för mig blir det så här, han är så exceptionell, Nils van der Poel. Så att man, han ger ju ut ett kompendium, en bok. Så här blir du världsrekordhållare, olympisk mästare på, i skridskor 10 000 meter och så vidare. Alltså det står, det är bara varsågoda, här är det. Det är ungefär som en mästerkock som har mängder med stjärnor i krogar i Guide Michelin och alltihopa det här. Ger ut en kokbok och säger, men kör då. Så här gör man. Men alltså, någonstans i din gärning som tränare, som ledare, jobbar med människor. Alltså... Du måste ha haft, inbillar jag mig, situationer du satt själv med eller pratat med en kollega eller med någon annan och sagt så här, men han är ju inte klok den här killen. Alltså han har ju egenskaper här, så jag fattar inte. Vad ska jag, är du med på vad jag menar? Alltså du måste ha haft en känsla någonstans.
Ja, ja. Och jag såg det rätt tidigt i Nils att han ville ju träna så otroligt mycket i ganska ung ålder. Och jag hade ju en känsla att han kommer bli bäst i världen om han bara får vara de här klassiska skadefri, ha motivationen uppe. Jag tror att han var smart att han tog de här pauserna och framförallt sista där pausen där han kunde liksom bara fokusera på träningen. Men det är ju som du säger, det här kompendiet, det är fascinerande att läsa och ta del av liksom hur mycket han har uppoffrat. Samtidigt tror jag att man ska ha med sig av att det är ingen copy-paste liksom. Det är inget som du bara kan ta och göra här och nu och bara dra igång din träning. Jag tror man måste ha lite koll på vad Nils gjorde kanske som ungdom. Vilken uppbyggnad han hade för att kunna klara den här formen av träning som han har gjort.
Han är ju bragd guldmedaljör. Det är kanske det finaste, eller ett i alla fall av de absolut finaste priserna, idrottspriserna du kan få i Sverige. Vad tror du det betyder för honom?
Jag läste precis en artikel att det betydde inte så mycket för honom, sa han.
Jag vet inte riktigt vad man ska känna. Det var ju inte riktigt ett år sedan, men snart ett år sedan som jag gjorde det.
Mm.
Så för mig är det väl någonting som skedde då liksom. Jag vet ju om vad jag gjorde. Jag vet ju om vad jag gjorde på ett sätt som väldigt få andra vet om det. Och har ju fått den bekräftelsen från mig själv liksom.
Mm.
I ganska många års tid att jag gjorde det jag ville.
Han vet ju exakt vad han gjorde för att bli så här bra. Och jag tror att Nils värdesätter liksom resan fram till tävling högre än kanske själva utmärkelserna som han får. Jag tror inte det har funnits liksom något drivkraft att nu ska jag liksom in i det här och jag ska bli erkänd bland superstjärna. Det tror jag inte har liksom funnits med i hans plan, utan det har bara blivit så.
Men Mattias, du var väl inte heller direkt sittandes vid på helspänn med när Anders Lindblad, som ju är sekreterare i Svenska Dagbladets guldmedaljnämnd, berättade vem som skulle bli vinnare utav Svenska Dagbladets bragguld. Du var inte uppkopplad då, du satt och gjorde något annat, va?
Ja. Ja och datum är ingen bra kombination. Siffror är ju inte min styrka överhuvudtaget, och jag har ju jobbat som förbundskapten och tränare där siffror är ganska viktigt. Så att det här med att bragdguldet skulle delas ut just vad blir det då? Den sjätte och ett givet klockslag. Jag satt i ett möte och var aktiv där, och sen så hux flux så drog sändningen igång och då fick jag ju pausa mötet och lyssna.
Nej, superhäftigt, och jag gläds verkligen åt den stark. Alltså det här är ju en stark svensk idrott som ju inte får så stor uppmärksamhet här, för att det är så sällan Sverige finns med i yttersta toppen, yttersta eliten och alltihopa det där. Men jag menar, hundradelsdramatiken med de olympiska spelen 88 i Calgary med Thomas Gustafsson, den finns ju kvar som en otroligt stark del
också
i den svenska
på samma via sena två skulder.
Exakt, det är ju en del av svenska idrottssjälen. Och jag gläds med skridskosporten då, om vi ska bredda det till det och gå från just Nils van der Poel, vi har sagt grattis till honom och applåderat, men skridskosporten som får ta den här delen utav den svenska idrottsvardagen. För det här är bragdguld, och det glimmar och har en stark betydelse, skulle jag våga påstå, framöver. Även om Nils van der Poel tyckte att det var ju flera månader, det var ju nästan ett år sedan. Jag kunde ha fått det då fattar väl alla hur stort det här var. Nu är det ju andra grejer i livet.
Ja, så är det. Nej, men det är jätteviktigt för skridskosporten i Sverige, precis som du säger. Alltså, vi har ju liksom jobbat i skymundan i skuggan sedan 88. Liksom det, skridskosporten har ju tagit en helt annan väg från att vara en klassisk utomhusidrott till numera inomhustävlingar på högsta nivå. Så att det är klart att vi har kämpat och det är kul när jag var Nils tränare, man fick de här små resultaten som junior-VM och åkte relativt bra på seniorvärldscuper och sånt där, och nu då sätta liksom pricken över hit med det här, det är grymt.
Jag tänkte på det här med bragdguldskonkurrensen 2022 som gjorde det kanske lättare att välja Nils van der Poel. Och där var det nog ganska skönt för juryn egentligen att Mondo Duplantis redan fått bragdguldet. Det var ju för 2 år sedan efter OS-triumfen. Nu när han i år gjort den historiska varianten att bli världsmästare och sätta världsrekord i stavhopp 6-21 i en och samma tävling, och den här veckan också prisad på Internationella friidrottsförbundets gala i Monaco som årets främsta manliga friidrottare i världen. Men det har vi förstått sedan tidigare kring bragdjuryns statuter, att få bragdguldet en andra gång, det ska vara väldigt svårt och ovanligt. Det har ju skett vid några tillfällen, Björn Borg och Ingmar Stenmark bland andra, men det här var upplagt för Nils van der Poel trots att det var så många andra stora bedrifter.
Extremt starkt sportår. Olympiska framgångar innebär alltid det. Marcus Ericsson, Indy 500, hela ridsporten med inte minst Henrik von Eckermann. Så att det finns liksom ingredienser under idrottsåret som i normalfallet är mycket skarp konkurrens. Mm. Men eftersom Nils van der Poel, han har ju lagt av. Alltså får han det inte i år så får han det ju inte. Han kan ju inte få bragdguldet 2023 för att han var bra 2022, så går det inte riktigt till.
Nej.
Så att det var liksom, det var det jag menade, att då blir det ett oerhört kort. Det var ju du inne på, Tommy, redan för dryga året sen, så att jag tror det var därför landade. Men vi är glada över det. Vi hyllar och vi applåderar, och det är bara att konstatera det, Mattias. Nästa gång det är en skridsko, det är klart det inte kommer någon på Nils van der Poels nivå, men det kan vara någon annan som kommer som är himla bra, och det är första tisdagen i december. Lägg ingen möte klockan ett då.
Nej, det ska hända.
Men du, en sista grej också, Mattias, som du säkert har fått en del frågor om. Med tanke på det här vi pratade om fram och tillbaka, sluta, börja, nya satsningar. Har vi sett det sista av Nils van der Poel som skridskåkare? Eller skulle det kunna bli någon så här remarkabel comeback inför nästa vinter, så att han gör någon ny oväntad satsning?
Ja, han har ju sagt att han gärna vill köra något typ SM och sånt här i Sverige, men alltså jag får en känsla ibland att Nils är rätt luststyrd. Nu gjorde han sin resa som han gärna ville göra, som tog lite mer kanske än 4 år, men nu har han gjort den. Nu går han in i och ska föreläsa om det här. Jag tror att någon gång längre fram kommer han känna, nej, nu har jag gjort det här, nu vill jag göra något nytt. Jag hoppas ju att det här nya då är skridskoåkning på lite högre nivå. Det hade varit grymt om man valde att göra en comeback nummer 3 i ordningen. Och han säger ju själv att han är ganska dålig på att sluta med skridskor. Så att, jag hoppas.
Vilken härlig öppning du ger här. Jag menar, Lasse, apropå första tisdagen i december då, 2026.
Ja då, den har vi ristat in redan. Vi är redo för att vara beredda på att höra vad Anders Lindblad har att säga. Då lyssnar vi alla.
Man kan alltid hoppas. Det hade varit jäkligt kul om man ville liksom köra ett tredje OS.
Mm. Ja, men Mattias Hadders, en riktigt fin stund att få prata med dig, och stort lycka till framöver inom skridskosporten och det du är involverad i där, och hälsa Nils ifrån Sporthuset.
Tack så jättemycket och tack för att jag fick vara med.
Alltid välkommen. Tack för idag.
Tack, tack.
Lasse, har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Nej, det finns ingen Fantomen på Operan att gå och titta på i Doha, ska jag säga. Den kan vi stryka. Men jag måste få berätta en grej. Första gången jag hörde talas om den här personen som vi ska snacka om nu. Det gick till på följande sätt. Inför något av de här programmen vi skulle ha, så sa de... Nu knackar det på dörren här, det är någon städning. Förlåt. Ursäkta, jag måste bara be dem komma tillbaka. Sorry. Ah, my friend, hello. Sorry, I need just like 2 more hours. Before you come back later?
Yeah.
Because I'm in the middle of a podcast. You know, podcast?
Yeah.
Yeah, you see, microphone. But yeah. So please, if possible, you come back in 2 hours or something.
Yeah.
Lovely. Thank you very much. Thank you. Förlåt, nu ska vi se. Väldigt trevlig och bra. Förlåt.
Du glömde säga avsnittsnumret där. till honom.
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag vill nämligen presentera en person på ett särskilt sätt. För att första gången det är ju så att när vi ska göra program ihop att man har möten inför och så vidare. Och då sägs det på mötet, det var ett telefonmöte inför, så de säger, ja, och sen så har vi en grej i vilan, halvtidsvilan där. Då kommer Fantomen in. och jag tänkte, wow. Wow! Masquerade, paper faces on parade.
In sleep he sang to me, in dreams he came. That voice which calls to me and speaks my name. And do I dream?
Men alltså, det visas ju vara en strålande person, en fotbollsprofessor som har en sån härlig förmåga att förklara för mig så jag fattar precis allt, och som dessutom vet vad han pratar om eftersom han genererar statistik med utgångspunkt från 1 miljon simuleringar och så här härliga grejer. Och jag pratar om dig, välkommen till Sporthuset, Ola Lidmark Eriksson, som ju kallas för Fantomen, välkommen.
Ja, ja men tack så jättemycket, superkul att få vara med.
Och du håller ju på med statistik. Berätta om vilket bolag du är verksam i.
2016 startade jag min bästa kompis och jag startade ett bolag som heter Playmaker AI, som har sin utgångspunkt i att göra fotbollsdata förståelig, begriplig och användbar, kan man väl säga. Liksom, det vet ju ni två som jobbar med fotboll, och att det har hänt väldigt mycket under de här åren då, från 2016 till idag, just när det gäller vilken data och vilken data som finns tillgänglig runt fotboll.
Då ska du veta det, Ola, att Tommy är ju en tydlig förespråkare utav, vad är den heter den där filmen, Moneyball, va? Som bygger på att man kan, om du inte fattar att du kan använda statistik som grund för framgång, så tillhör du liksom förhistorien.
Major League Baseball and its fans, they're gonna be more than happy to throw you and Google Boy under the bus if you keep doing what you're doing here. You don't put a team together with a computer, Billy.
No?
No. Baseball isn't just numbers. It's not science. If it was, then anybody could do what we're doing, but they can't because they don't know what we know. They don't have our experience and they don't have our intuition.
Adapt or die.
Ja, men det passar ju bra Moneyball, för den påminner väldigt mycket om fotboll, för det handlar om baseball, och det är exakt samma dilemma i fotbollen. Jag stöter på det varje dag nästan, kopplat till allsvenskan, att det finns en historik av att man ska gå på magkänsla. Det är magkänsla som gäller, och det är inte fint med siffror, det är fult med siffror.
Du går verkligen och morrar om det här, Tommy, du gör verkligen det.
Jo, för jag tycker liksom att det är sån tråkig polarisering, att det är ju inte antingen eller, utan det är ju väldigt mycket empati, känslor och så vidare som är jätteviktiga bakgrundsdelar till att det går bra i idrott och psykologi och så vidare.
Ja, och jag håller helt med om att det absolut inte är svart eller vitt, utan det handlar ju om att utvecklas och liksom dra i alla trådar du kan för att nå framgång, vilket jag kan tycka borde vara receptet. Då behöver man ju även förhålla sig till det statistiska och de fördelar man kan dra av det liksom.
Om du ska ur ett VM-analytiskt perspektiv titta på den här turneringen när vi står inför kvartsfinalerna, vad säger du då?
Nej, men ja, då är det ju kanske Tyskland, ett av de lagen då, som har fallit ifrån, där man ändå kan se att det har funnits underliggande siffror som har talat för att de ska ta sig längre. Och Spanien är ju också ett sånt lag såklart, som väldigt ofta i såna här turneringar presterar bra, om man tittar på just underliggande siffror när man pratar om chansskapande, hur mycket bollinnehav man och sådär. Alla de parametrar som vi tittar på där man ändå över tid, och det är ju klart att det blir ju tråkigt om man pratar om ur en analytikers perspektiv, så tycker man ju att allt ska avgöras i en rak serie där alla möter alla minst 2 gånger, kanske gärna 7 gånger, så att man ändå på riktigt kan. Men det är väl det vi gillar med VM också, att det finns ett element av, ska vi kalla det för slump eller
Och skillnaden mot en lång serie, så för det blir ju mer problematiskt för det du pysslar med såklart när det är den här typen av enstaka matcher.
Exakt.
Om vi tittar på kvartsfinalerna som kommer här då, går igenom lagen, hur de har sett ut siffermässigt, Kroatien mot Brasilien till att börja med.
Nej, men Brasilien är ju favoriter till att ta hem turneringen i mina ögon, och jag tror att i de flesta analytikers liksom ögon, så att de har ju presterat oerhört bra så här långt. Så är det.
Ja, spännande. Så det är inte bara liksom, det är inte bara glamouren, utan du kan även se det i underliggande siffror, eller?
Absolut. Absolut.
Och på samma halva då, Nederländerna mot Argentina.
Ja, men det är kul, för Argentina har ju hållits väldigt högt, och det jag tycker är roligt när man pratar om den matchen, det är väl att prata om den största genom tiderna, alltså att Messi, om man tittar på siffrorna nu, är så här ur ett siffror eller ett analysperspektiv helt otroligt. Han har ju siffror som är i de matcherna som har spelats, det är ju nästan så här. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon gång när Maradona hade gått bort och tittade på VM90-matchen och försökte göra någon typ av analys siffermässigt då. Så är han ju nästan upp och snudda på de siffrorna så här långt. Så han bär ju det laget, och just nu så ska ju det också kunna räcka till att vara favorit mot Nederländerna. Så bra är han ju i den här turneringen.
Messi igen. Där finns ett skottläge. Messi! Och nu har han gjort tre mål i VM. Lionel Messi. Han frälser Argentina.
Messi som gjort tre mål i turneringen, och ja, som 35-åring så vet han förstås att ett VM-guld till Argentina skulle göra att han blir lika stor om inte större än Maradona. Vi pratar med Fantomen och vi ska fundera vidare kring VM. Alltså det här med Fantomen. Ola Lidmark Eriksson, alltså fotbollsanalytiker på TV4, Simor med mera. Användarnamnet på Twitter är ju Fantomen, och jag har förstått att det är därifrån som smeknamnet har dykt upp. Annars skulle det ju faktiskt kunna handla om alla dina övernaturliga fotbollsdataanalyser. Vi har betat av första kvartsfinalhalvan, Lasse.
För här kommer den andra, och då är det för fjärde gången i fotbollshistorien från afrikanska fotbollskontinenten en nation med på kvartsfinalnivå. Tidigare Kamerun, Senegal, Ghana. Nu är det Marocko, och de ställs mot, ja, med eller utan Cristiano Ronaldo kan vi återkomma till, men de ställs mot Portugal. Hur går det där då?
Nej, men det går ju inte att komma ifrån att skulle Marocko vinna så kommer väl den också att börja pratas om som en av de största spelarna i VM-historien. Det ska ju inte gå. Helt enkelt.
Och sen har du Dover Calais. Du har Frankrike, England, och det innebär, för det är så i VM-sammanhang, någon ska hem. Och det kan vara Griezmann och Giroud och Mbappé som ska åka, eller så är det den underbara lysande Jude Bellingham eller Harry Kane och så vidare, va? Frankrike mot England.
Ja. Nej, men om jag får backa till den simulering jag gjorde inför turneringen då, som kanske fortfarande är hyfsat relevant, förutom Belgien, så är ju Frankrike favorit på den halvan. Så jag får väl säga Frankrike, för då skulle jag väl i princip, utifrån den simulering jag gjorde som vi väl ändå har pratat lite om i Simors införprogram i alla fall då, så skulle väl det vara finallagen utifrån den simuleringen. Så det ser väl hyfsat ut just nu.
Straffar, går det att simulera? För jag menar, det är en faktor nu i allra högsta grad.
Jo, men straffar är ju kanske ett av de moment i fotbollen där siffror och analys är enklast att göra, eftersom det är ett, på tal om man i båda, där baseballen har kanske så här tydliga repeterbara moment, så är ju straffar också en sån. Och där tror jag att vi kan se också eller de senaste åren att vi kan se att det görs ju mer analys. Ibland ser man ju att det smygs ner lappar i handskarna till målvakter och sådär, där man ändå har gjort analysen. Så straffar är ju någonting där man ibland pratar om att det är slump och slumpen som avgör, men det vill jag väl påstå att det absolut inte är, utan det går ju att analysera både vad målvakter är bra och dåliga på när man pratar om hörn eller vänta ut skytt och så vidare, men såklart även att som skytt verkligen förbereda sig.
Ja, för det där är ju en myt som, ja, det kan vi nog slå fast, inte stämmer, det här med att det är ett lotteri. Och det ska vi faktiskt återkomma till i vårt olycksdokument som handlar om Staffan Tapper så småningom, och det som hände 1974. Men det har varit två straffläggningar hittills. Kroatien mot Japan, där vann ju kroaterna, och Marocko mot Spanien, där vann Marocko.
32 gånger har det blivit straffsparksavgöranden i världsmästerskapen i fotboll sedan det infördes, ja, på 80-talet. Och vi är ju ganska vana vid att det är den vägen det kan gå, så är det ju.
Men det som jag, främsta intrycket från det du har berättat nu, Ola, för avslutningen av VM, som jag känner, det ena är då Brasilien favoriter, Frankrike andrahands favoriter, va? Men sen då också det du sa om Messi, apropå att vi kanske får en semi mellan Brasilien och Argentina, tyckte jag var oerhört spännande.
Så här långt i turneringen så har ju Messi otroligt, alltså siffror som man inte har över en hel säsong om man säger så. Det är ingen som har, inte Messi har aldrig haft det heller när han var som bäst i Barcelona liksom. Så det ser väldigt, det är otroligt kul att se och följa. Mm.
Vi upplever ju dessutom i samtiden en nedmontering utav en av de största fotbollskarriärerna i historien, Cristiano Ronaldo. Och det är värt att prata om det när vi har Lionel Messi på bordet och snackar om det. Därför att den säsongen som Ronaldo har med det som hände med Manchester United och uppbrottet därifrån, fick ju sparken, och att han nu också var petad i sitt så att säga eget landslag, om jag ska säga. Han fick komma in i sin 195 A-kamp. Kommer han in och får med och lira på något sätt på kvartsfinalnivå, tangerar han den mest manliga landskampsspelaren genom alla tider. Men ändå, Messi, Ronaldo, de har dominerat världsfotbollen i, vad pratar vi om, 12-15 år, kanske mer, 20. Ni förstår vad jag menar.
Så är det ju. Det finns ju andra som är bättre nu om man tittar på klubblagsnivå än Messi också. Vi har ju en som inte ens är med här som är norrman, som också är där uppe bland dem. Så
ja.
Jag gärna hade sett i ett VM någon gång liksom.
Guldbollen-vinnaren eller Ballon d'Or-ettan, Karim Benzema är ju inte här, Sadio Mané kom aldrig heller, så att det, vi har ju mängder med sådana saker. Sen finns det en rent känslomässig aspekt, men det är ju Pelé är intagen på sjukhus i Sao Paulo. Och vad vi förstår, när Argentina spelar så strök de argentinska supportrarna sin den här klassiska ramsan, va? Maradona är más grande que Pelé. Maradona är större än Pelé. De sjöng inte den av respekt för att en av fotbollsvärldens största är svårt sjuk i cancer. Mm. Som finns med i samtalet runt VM här faktiskt. Men du Ola, vad suveränt att få snacka med dig. Du måste ju ändå svara på frågan. Har du sett Fantomen på Operan?
Jag har faktiskt gjort det. Jag har faktiskt gjort det på Broadway. Det har jag faktiskt gjort.
Nu är frågan om du kan simulera hur många gånger Lasse har sett den.
Har du sett den, Lasse?
Det har jag många gånger. Men jag vill bara säga, det är faktiskt en hälsning till hur det är här. För en del kör med ansiktsmask fortfarande, med tanke på covid och det här. Det är en hel del sanning i hur olika det är att prata med någon som har mask på sig och någon som tar av sig masken. Alltså textraden: masquerade, paper faces on parade, masquerade, hide your face so the world will never find you. Underbara Fantomen på Operan. Och underbara Statistikfantomen. Tack för att du var med oss.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Stort tack Ola för att du var med i Sporthuset.
Det var jättekul. Jag är olyckan, Ole olyckan. Ovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovid
han lyckan. Så akta er för mig, annars händer en grej.
Olyckspåsen i sporthuset.
I förra veckans sporthus drogs en lapp ur olyckspåsen mycket riktigt. Och på den stod det en av svensk fotbolls starkaste profiler genom åren faktiskt. Det stod Staffan Tapper. Och den olyckan handlar ju egentligen om en enda specifik straffspark.
VM-sommaren 1974 var länge en underbar fotbollssommar i Sverige. Alltså jag minns det inte själv, det var just det året jag föddes faktiskt. Men min pappa berättade tidigt för mig om det här laget som gjorde Sveriges starkaste VM-turnering sedan silvret 1958. Och i efterhand har jag också sett det mesta. Tänk att förbundskaptenen Georg Åby Eriksson här själv satt vid pianot när klassiska Vi är svenska fotbollsgrabbar spelades in och spelarna stod för sången. Låten låg på svensktoppen under VM-veckorna när det rådde feber med svenska stjärnor som Ralf Edström, Ronny Hellström, Roland Sandberg, Björn Nordqvist, Bosse Larsson med flera. Och så mittfältaren Staffan Tapper. Etablerad i landslaget sedan några år tillbaka. Ingen glamorös spelstil, men en ledargestalt. Grovjobbare, rätt inställning. Och han skulle bli en av Malmö FFs största spelare genom tiderna. Här var Tapper 25 år och i mitten av sin karriär. Och det här var verkligen ett landslag som radade upp bragdmatcher. Inte minst den helt avgörande kvalmatchen mot Österrike som spelades i snö i Gelsenkirchen sent i november 1973.
Bosse har lagt bollen till rätta. Rettensteiner i blåa byxor. Röd tröja står på linjen. Bosse tar ganska lång sats. Så sätter han händerna på knäna. Så blåser Glöckner. Så kommer Bosse fram där. Så bredsar han bollen i mål! Bosse Larsson slår straffen i mål. Och Sverige leder över Österrike med 2-0.
Kvaldrama, sannoliken. Historisk snökvalmatch på Parkstadion, neutral plan i det blivande VM-landet Tyskland. Och här började ju kommande sommarens VM-hetta byggas upp för Sverige. Ni hörde Tommy Engstrands häftiga radioreferat när Malmöanfallaren Bosse Larsson blev en av matchvinnarna med sitt straffmål. I matchen så slutade 2-1 till Sverige som därmed var VM-klart. Och när väl var dags för VM så inledde Sverige med oavgjort mot både Bulgarien och blivande VM-finalisten Holland innan gruppspelet avslutades med imponerande 3-0-seger mot Uruguay. Sverige vidare från det första gruppspelet till det andra, för så var ju VM-formatet på den här tiden. Sverige, Polen, värdnationen Västtyskland och Jugoslavien skulle nu kämpa om första platsen som gav VM-final och andra platsen som gav VM-medalj. Och när det gäller medaljchansen så skulle ju faktiskt visas att den stora nyckelmatchen blev Sverige mot Polen. Den 26 juni 1974 på Neckarstadion i Stuttgart. Och Sverige gjorde en spelmässig toppmatch. Men med några minuter kvar av den första halvleken.
Nära mål. Och Romny tvekar. 1-0 till Polen.
Lato, den snabbe högerytten som skulle bli turneringens skyttekung, gav Polen ledningen i slutet av första halvlek. Men när andra halvlek kom igång så fortsatte Sverige spela bra och dominerade tillställningen långa stunder och det kom en väl avvägd djupledspassning efter dryga timmen spelad från Bosse Larsson till Conny Torstensson och Tvittabergsstjärnan som värvats av självaste Bayern München hösten före detta VM.
Torstensson. Och det straffar. Vem straffar i utom? Staffan Tapper. Tomaszewski.
Jan Tomaszewskis räddning på Staffan Tappers straff i den 64 minuten. Kärnan i det här olycksdokumentet. Det hela slutade med 1-0 till Polen. Straffen bra placerad in till Tomaszewskis högra stolpe, men rätt höjd också för målvakten som slänger sig. Han gick för tidigt, ropade hela svenska folket, men ingen sån åtgärd från domaren, för det här var ju långt före videogranskningens tid. Ja, det fanns ju inte riktigt ens video och inte internet. Så frågan är, vilken koll hade Sverige egentligen på hur en motståndarmålvakt betedde sig? Scoutingen. Så här säger Staffan Tapper själv i en riktigt fin poddintervju som Olof Lund gjorde i sin podd Lund, avsnitt 61.
Tyvärr är det så att man kan väl säga så, om man ska vara lite efterklok, det får man alltid vara, så att hade vi haft bättre koll på motståndarlagen så hade vi ju kunnat ge mig informationen att han alltid chansade i den hörnan.
En annan tid, men samma uppmärksamhet och intresse kring ett VM, och det höll ju på att bli samma feber som 20 år senare då Sverige tog brons 94. Det blev istället Polen som gick vidare till semifinal och VM-brons. Sverige åkte ur men kom på en fin femte plats i turneringen. Två svenska spelare skulle framförallt gå till historieböckerna från turneringen. Den ena var Ralf Edström som gjorde 4 mål varav 1. Det enorma volleymålet mot Västtyskland, ett av de häftigaste målen i den svenska landslagshistorien. Och så får man nog säga att det ändå var Staffan Tapper, men utav helt andra skäl då. Och hur var det då med reaktionerna och besvikelsen i Sverige efter den här straffen? Hur var det för Staffan Tapper när han kom hem från Västtyskland?
jag blev känd och är känd för Staffan som missar straffen, va? Och det här och jag har just att jag inte är den spektakulär eller var den spektakulär fotbollsspelaren. Men jag säger att det är fantastiskt att bli ihågkommen från något, brukar jag säga. Men då får man ta missen som något väldigt positivt.
Hur var reaktionerna när du kom hem?
Ja, jag förstod när jag kom hem att det är ju så här att när det är lag, svenska landslag i fotboll eller hockey, som har varit på något stora turneringar och det har gått bra eller folket har levt med, va? Då har man också levt med i soffan på något vis. Som vi som har varit på arenan inte riktigt har förstått. Va? Ta 94-gänget och allt det här. Va? Så när jag kom hem också så förstod jag också på min arbetsplats att man var lite försiktig med att nämna det här om straffen. Va? Det var bra ändå, Staffan. Ta inte det så allvarligt. Hoppas du mår bra ändå. Va? Jag tyckte det var rätt konstigt. Varför pratar ni om det? Varför skulle jag inte göra det? Men då hade man liksom i press och sociala medier och på radio diskuterat. Och det var ju rubriker att Staffan Terper, ska han fortsätta spela boll och allt det här.
Det är inte utan att man undrar hur det var att hantera det här efter hemkomst för Staffan Tapper. Det var ju före sociala medier, hat och internet, men det var tufft när det gäller massmedierna, kan man ändå tänka sig. Dagens Nyheter klippte till med elaka smeknamnet Tappan Straffer, och så såg det ut i de flesta massmedier. Och i en färsk djupintervju som gjordes i Expressen av Magnus Nyström med Staffan Tapper. Staffan som idag är 74 år. Han var MFF-trogen under hela sin spelarkarriär och parallellt. Och efter det här var ju en tid innan det var allsvenska proffsspelare, så var han banktjänsteman och sen direktör i Limhamn. Och sen som pensionär förresten har han ägnat sig åt fina historiska MFF-rundvandringar och minnesodysséer. I den här intervjun med Nyström så tycker jag det framgår så tydligt vilken förebild Staffan Tapper är när det gäller att inte fokusera på och misstag, alltså precis det vi pratat om tidigare i sporthuset, att det är så mycket syndaboxletande, inte minst nu då i näthatets tid, en tankeställare när det gäller exempelvis missade straffsparkar. För i det här fallet så var det ju inte i första hand en miss, utan en oerhört fin målvaktsräddning. Och när Staffan Tapper var med och startade Malmös ungdomsakademi en gång i tiden, då blev det här med straffen en sak som kom upp förstås bland eleverna. Och här kommer nu, hör här avslutningsvis ifrån Staffan Tapper om en lektion när det gäller ordet misslyckas, som jag tycker vi alla borde kunna ta lärdom av. En lektion från en man som tog 4 SM-guld för Malmö FF. 2 VM-turneringar spelade han för Sverige och han var lagkapten för det enda svenska lag som spelat final i Europacupen, dåvarande Champions League 1979.
Jag kan väl säga så här, om jag tar lite, jag jobbar med akademier och ungdomar. Jag tycker det är ett gott exempel att jag, när jag startade akademin, hade årskurs 7, så kom där de här barnen, de är då 13 år, första klassen jag hade. Så berättade vem jag är, Staffan Terper. De vet ju inte vem jag är riktigt, men så prata med far och farfar. Så kom de ju tillbaka, åh, det är ju du som missar straffen. Då skrev jag alltså på tavlan, straffmissarklubben, Staffan Terper. Men det gick ju inte så lång tid, för Zlatan hade också missat en straff. Henke missade en straff. Och till slut blev det när lille Putte kom på måndagen och var lite sur. Och jag frågar, Putte, vad är det som har hänt? Ja, du kan sätta upp mig på den där jävla tavlan, för jag missar straff. Då blev det liksom avdramatiserat lite grann. Och man måste använda det på det viset. Så att inte barn upplever, alltså det ordet som kanske media kan, ordet misslyckas. Eller det är ett fruktansvärt ord egentligen i ett barns värld. Och även för en vuxen, så att det, en fotbollskarriär som min egen, och så har jag misslyckat. Det stämmer inte.
Vilken vacker avslutning. Den sätter sig verkligen djupt, och vilken fin berättad historia om ett av de absolut mest ihågkomna svenska fotbollsögonblicken från nivå av världsmästerskap. Ifrån, precis som du mycket riktigt beskriver, Tom, jag har jobbat med Ralf Edström som många av er vet i många, många år. Och den sitter ju i det här att Sverige hade ett bra lag och Sverige var oerhört nära en mycket stark framgång där 1974. Men väldigt mycket hamnar ju den här misslyckade påsen då utav den där straffen. Men så här härligt berättat ifrån Staffan Tapper om hur han tillsammans med skolbarnen och ungdomarna här hanterade att gå vidare. Jag tycker det var underbart faktiskt. Ja. Vad är det som har hänt? Ja, du kan sätta upp mig på den där jävla tavlan.
Så pedagogiskt, ja, på härligt. Sätt.
Mycket kärlek. Ja, mycket kärlek och värme i det också. Jag ska berätta det till dig, Tommy, att jag jobbar med Olof Lund här i Doha och när jag sa att vi har lyssnat till hans podcast, vilket vi alltid gör, med Staffan Tapper och vill gärna använda en del av det och så vidare. Ja, gärna, sa han. Du, ska veta en sak, sa Olof. Av alla intervjuer, jag har ju själv varit gäst här, han har haft, vad är det, snart 400 program eller något, 400 gäster. Han närmar sig det. Den här sitter allra djupast. Han tyckte den intervjun med Staffan Tapper gav så otroligt mycket. Och en sån berättarglädje hos Staffan för att berätta, så här var det på den tiden. Det var liksom, och när de kom hem från VM gick de tillbaka till vardagen och hade sina vanliga ordinarie arbeten och alltihopa det där. En smittande, härlig personlighet, Staffan Tapper.
Det tangerar ju också det som du har pratat om rätt mycket i Sporthuset, det här med just, i och med att vi har mycket straffavgörande nu i VM, att det blir ju ett enormt syndabocksletande. Jag tyckte man såg det faktiskt både på de här japanerna och spanjorerna, att de när de gick fram till straffpunkten var de ju helt färdiga mentalt innan de ens hade skjutit straffen. Allt handlar om att jag kan bli en syndabock.
Jag tycker att man kan vikta om det lite. Vi har talat om det förut i Sporthuset, den här delen med straffsparksläggningen i Europamästerskapen mellan Frankrike och Schweiz, när Kylian Mbappé missar den franska straffsparken, men Jan Sommer räddar ju för Schweiz. Och att man istället väljer att säga att när straffen går och målvakten räddar, så säger man Jan Sommer räddar. Schweiz stora hjälte är Jan Sommer. Du behöver inte säga att Mbappé missar för Frankrike eller syndabock eller vad man vill använda för starka ord. Det syns så tydligt på bilderna i alla fall.
Men tänk att Staffan Tapper ändå var lagkapten i det enda. Det kommer väl aldrig hända igen att ett svenskt lag går till final i det som då var Europacupen, nu Champions League 1979. Ja. Det är ju en enorm grej på hans meritlista. Och sista matchen 2018, jag vet inte om du var på den, Lasse, då sände ju du från Allsvenskan, Malmö FF, då hade de ett oerhört fint tifo, MFF. Tre generationer Tapper, eget tifo. Alltså, de har vunnit SM-guld för klubben allihopa. Det är Staffan då, och det är pappan Börje. Han tog tre SM-guld för MFF och faktiskt en av klubbens bästa målskyttar genom tiderna med VM-laget 1950 som tog brons i Brasilien. Och dottern Emma, svensk mästare för Malmö FF på 90-talet då. Och det är till och med så, han var inte med på tifo tror jag, att Staffan Tappers farfar också har spelat i klubben. Så vi snackar om en enorm MFF-familj här.
Mm. Det är härligt, jag har stor respekt för Staffan Tapper och att han fortsätter bidra, han fortsätter vara med, han fortsätter betyda någonting för sin klubb, om jag ska uttrycka mig för det, på det sättet. Och att också Malmö-supporterna så stiligt uppmärksammar det här när du pratar om detta tifo och också ser i fler generationer och också ser både killar och tjejer. Jag applåderar det.
Påsarna är ju mer välfyllda än någonsin och det beror ju faktiskt på våra lyssnare som blev lite extra sugna. Vi får ju ofta in saker, men det blev extra sug kring att skicka in önskemål därför att det fanns ju priser i potten den här gången. De främsta förslagen som vi tyckte när det gäller inskick senaste veckan på olycksdokument, kärleksbombningar, leder till fribiljetter till den här, vi ska ju också köra VM-final, jag och Jens, när du är på plats och gör den där i Doha på arenan som heter
Lusail, det heter hela området, staden som är uppbyggd ett par tre mil norr om centrala Doha, Lusail. Det är ju där alla FIFA-pamparna bor på sina gigantiska lyxhotell och alltihopa det där. Men där ligger ju också finalarenan som är en...
Guldarenan.
Ja, man får intrycket utav att den är helt iklädd guld.
Det blir ju att kliva upp för Clarion Sign om de ska kunna kontra när vi där, David Wiklund kanske kan guldinrama det här på något sätt då, när jag och Jens ska guida matgäster.
Jag garanterar att David Wiklund kommer besegra med alla ingångsvärden vilken hotelldirektör de än steppar upp ifrån där jag befinner mig.
Ja, ni som har vunnit fribiljetter till den här Middagssittningen ihop med VM-finalen och vårt snack tillsammans med er som är på plats ska vi nu räkna upp. Jag kommer inte säga vilka kärleksdokument, för vi behåller lite hemligt. Ska ligga i påsarna olycksdokument som man har skickat in, men det är de vi har valt ut i alla fall. Det blev 5. Ja. Vi sa 4, men det slutade
det är
med
bra.
5.
Och det är bra när det finns 4 platser att slåss om och det blir 5 som vinner. Det tycker jag mycket om.
Jonas Wilén, Fredrik Norrström, Katarina Dalmalm, Daniel Eggens och Marie-Jacqueline Hasselqvist. Jonas, Fredrik, ja, Katarina, Daniel, Marie-Jacqueline. Välkomna den 18 december till Clarion Sign i Stockholm. 14.30 startade med försnack inför VM-finalen, matchstart 16.00. Men det finns ju möjligheter för er andra också faktiskt att ta er hit. För om ni hoppar in på sporthusetpodcast.se så finns en länk där där ni kan köpa biljetter och komma den vägen istället. Aha. Så ni kan köpa biljetter till den här middagen och det här VM-surret.
Vi får hoppas att det är...
Nu ska du få dra en till nästa vecka. Eller det är jag som drar, men då ska vi se om du ser mig från våra lappar här ifrån Doha. Jag har tagit fram en orange och en gul.
Då väljer jag ju med tanke på målvaktströjan hos Jan Sommer som var så pastellfärgande, självlysande, så vi blev nästan bländade. Den orange.
Ja. Och det är kärlekspåsen. Jag tog kärlekspåsen rakt av i och med att det var olycksdokument senast. Jag hoppas du har överseende för det, Lasse.
Ja, ja. Här. Ja, jag frågade inte ens. Vad står det? Ronny Sundin? Nej! Ronny O'Sullivan!
Ronny Sundin hade varit riktigt oväntat.
Ja, jag tänkte på det, men han har ju faktiskt... Han är väl både världsmästare och olympismästare, tror jag. Men Ronny O'Sullivan står det på lappen.
Det är ju alltså ett biljardgeni. Jag tror att det är den största snokerspelaren kan man nog säga i världshistorien. Det här som är så oerhört populärt på tv-sport.
Det är ju Kim Hartmans förtjänst.
Delvis.
Ja, dels är det ju utövarna givetvis, det fattar väl jag också. Men det är ju en alldeles oerhört hög nivå och sär egen språklig briljans också av timing. Vi snackar om då. Men vi ska ju hålla all hyllning till Ronny O'Sullivan i första hand. Ja.
Mm. Biljard är kärleksbombat, vet jag i sporthuset tidigare, men inte denna Ronny O'Sullivan. Och det kommer alltså nästa vecka. Någonting att se fram emot för alla snookervänner. Jag vet att det finns en hel del sådana där ute. Tack för alla inskick den här veckan till vårt intro. Apropå lyssnarkontakt, Rickard Ljung, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Fredrik Norrström, Lennart Skott, Thomas Engström. Vi finns ju både på Twitter och Instagram, Sporthuset, och också vår hemsida då, sporthusetpodcast.se. Och när det gäller avslutande supportersången, Lasse, även om vi redan körde den här i olycksdokumentet, det finns väl bara en väg att gå efter den här, när vi berättade om Staffan Tapper.
Du lirar ju lite grann utav Åbe Eriksson vid pianot och vi är svenska fotbollsgrabbar. Uppföljaren till Nacka Skoglund och gänget från 1958. Vi hänger med och alltihopa det där. Men vi måste få lite god trallvänlig stämning, tycker jag. Det ska ju ändå vara fotboll på programmet en hel del här i december månad. Ytterligare innan vi landar detta världsmästerskap i fotboll. Så att en tanke på och hyllning till Staffan Tapper och VM-gänget 1974.
Du är en fin fotbollsgrabb du, Lasse. Tack för de här 8 VM:en. Nej, det är inte slut än.
Vi
hörs igen nästa vecka.
Vi gnuggar vidare med detta till att börja med.
Ja, vi hörs igen nästa torsdag i Sporthuset. Och här kommer då Åby Eriksson och VM-gänget 74. Hej då!
Hej då!
Vi är svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att vägen till VM är svår. Talet gick utan tappar. Och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna. Och seger med. Nu är det åter vår och vi mot sommaren går. Det är ett viktigt fotbollsår. Vi har tränat hårt, vi vet att det blir svårt. Men vi ska alla ge vårt bästa. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att vägen till VM är svår. Valet gick ju utan tappar. Och vi tänker inte göra några i år. Kämpa för att vinna. Och segermelodin finna. Grabbar, nu ska vi ta friska tag. För Sverige och för våra lag. Ja!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.